Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
God jul och snart gott nytt år får vi på Vita Gula Blå-redaktionen hälsa alla er HV-fans. Jag och Jonas har samlats här denna kväll den 28 december. Lite större än förra gången efter all julmat och så vidare. Vi har ju precis suttit här och kollat bortamatchen mot Modo här tillsammans för att försöka få en liten samlad bild. Men innan vi går in på det så får jag hälsa god jul till Jonas helt enkelt.
Ja, men tack ska du ha, Carl. Jag tycker vi testar oss här nu ordentligt genom att sätta oss och köra på visslan här. 22.00 har vi igång inspelningen och HV har ju torskat mot Modo då. Men vi får glömma den om en minut här och jo, men det har varit en skön jul tycker jag. Lite ledigt, god mat och god dryck och ja, ladda batterierna lite. Så det var bra fram till annandagen ungefär, då åkte upp till Linköping. Så att ja, men så är det. Hur har det varit själv då? Det har varit okej.
Jo, men du, det har varit jättebra. Vi var hemma på julafton. Jag har en morfar som inte är riktigt så fysiskt pigg att åka hela vägen upp till Örebro och fira med resten av släkten. Så vi firade hemma lite på julafton och så åkte vi sen dagen efter upp till gnälliga Örebro. Så om du hör mycket gnäll från mig idag så vet du vart det kommer ifrån i alla fall.
Ja, då bor jag nog också i Örebro. Det får nog vara ingången idag, tror jag. Men vi får köra klassiska mantrat, kliv, överlev. Det har vi gjort förr, det kommer gå det här också.
Ja, och jag satt faktiskt nu under tiden som vi kollade matchen så hade jag på. Det är ju så att Sverige har inlett sin JVM-resa. Detta otroligt hypade svenska upplaga av JVM-laget. Sverige mötte ju Tyskland idag. Sverige har redan spelat en match mot Lettland där vi vann. Och Sverige vann även mot Tyskland idag efter en uppvisning av Otto Stenberg. Det kanske inte pratas riktigt lika mycket om JVM här i Jönköping just med tanke på att HV som sagt inte har med några spelare på JVM. Detta är dock inte riktigt helt sant och här kommer en fråga till dig, Jonas. Anledningen till att vi pratat om att vi inte har några JVM-spelare med är just för att vi ofta syftar till Sverige och den svenska truppen. Och det stämmer ju, absolut. Vi har inte några HV-spelare i den svenska truppen, men vi har dock spelare i en annan trupp. Skulle du kunna gissa vem från HVs J20 som faktiskt är med i VM år? En som vi pratat om i podden tidigare.
Ouch, den! Men jag vet, du har ju nämnt någon ung spelare. Men namnet och nationalitet, det är väck. Kan det vara någon... Är det en tjeck eller? Nej.
Jag kan ju säga vart han spelar någonstans i alla fall. Och då är det i det schweiziska landslaget som den här killen spelar i. Så ja... Jag lämnar det med det.
Jag skulle tippa på Schweiz då, men namnet har gått mig förbi. Det skulle ju varit roligt att det var en Kevin Fiala, för då kunde man ha sagt att han är Fiala bra ju.
Ja, det är nästan det hamnar på olidiga listan. Tomtens olidiga lista efter den alltså. Ja, men du är inne lite på... Det är en spelskicklig spelare i alla fall, likt Fiala. Nej, men faktiskt, det är Jamiro Reber som blivit uttagen till det schweiziska landslaget och fått spela i en andra kedja där. En passskicklig center som gjort en del highlight reels goal under hans tidigare sessioner i schweiziska U18-laget och så vidare. Nej, så han har faktiskt blivit uttagen där, men det är intressant för det har inte synts till någonstans eller hörts att det snackats om någonting. Men det är en ganska lovande ung spelare som kommit upp som nu får chansen i det schweiziska JVM-laget. Så det, om ni har tid och det, ni saknar hockey till att stimulera er hockeyabstinens, då är det bara att slå på det schweiziska JVM-laget och kolla på Jamiro Reber och få drömma sig bort till HV-laget om några år bort.
Jag hoppas att han fortsätter utvecklas då, så kanske han dyker upp i ett lag där som vi håller på och håller lite närmare. Vi kan nog inte, vi måste nog ta det här nu, tjuren vid hornen, och börja analysera veckans matcher. Jag var ju iväg i Linköping i tisdags. Och ja, alltså, man vet ju egentligen hur det ska sluta till slut. Jag tycker ändå det var en hyfsad bortamatch i två perioder. Men då efter att Linköping tar ledningen så har vi det här 1000 gånger förr, och vi kommer nog se det några gånger till den här säsongen, att det blir lite fel beslut, det blir stressat och det blir ännu en bottaförlust där då. Och ja, vi håller ju på med självpågeri nu, Carl. Vi har ju kommit till den insikten här nu att vi tittar på alla matcher, vi skriver om matcherna och vi pratar om matcherna. Men jag måste säga att när man sitter där med 8000 som håller på det andra laget, som då börjar nynna och sjunga sista minuten att HV åker ur, lalala, HV åker ur, då kryper det i kroppen, jag säger, nej, men jag visar ingenting. Men då har jag en fråga till dig tillbaka här. Vad tror du jag gjorde när matchen var slut och man hör den här sångarna i gången när man är på väg ner i trappan där? Du får två alternativ när de sjunger den här sången. Är jag tyst så den sura gubben jag går och sparkar lite sådär marken som ett litet barn gör när man inte får som man vill? Eller kontrar jag med någon form av sång?
Vad ska man säga? Jag kontrade en gång med sång när vi åkte ur 2017-18. Och då höll man på att åka på ganska stor stryk. Vi fick en vandaliserad vän. Så jag gissar väl att du gjorde en typisk Svensson och knöt näven i fickan och surade vägen ut.
Jag önskar jag hade gjort det, men jag kände att jag var tvungen. Så jag svarade med en annan sång tillbaka. Under samma tema, fast det var så här då. 0-0 SM-guld, SM-guld, 0-0 SM-guld. Och så kände det var inte så moget, Jonas, 46 år. Men någonstans var jag tvungen. Det svider. Sen kan jag tycka det är rätt, så det är roligt att vara på bortamatcher. Det blir liksom en annan upplevelse. Men nej, den var tung alltså. Sen var det en fortsatt trevlig kväll här med Feffe som guide och ja, klubben fan. Men han är en fullt rimligt normalt fungerande människa. Så att den släppte vi rätt fort. Men så har vi suttit här hemma hos mig ikväll och tittat på matchen. Och den var ju slut här bara för några minuter sedan. Jag hann tänka så här faktiskt i den sista perioden när HV leder. För jag tycker att Modo inte såg speciellt vassa eller skarpa ut. Att det nog fanns en chans till att faktiskt ta hem 3 poäng. Inte för att HV spelar bra, men för att Modo kändes lika trubbiga som det andra laget. Men så kommer en tredje period igen. Det är tidigt 2-2 mål och redan där och då vet man ju vad som händer. Så ängsligt är det ju i det här laget nu av förklarliga skäl. Jag vet inte, vad är din take på matchen i allmänhet kanske, men då ännu en gång i en tredje period där allting egentligen bara faller samman?
Ja, alltså jag känner mig själv lite lurad ibland, för att ibland i delar av matchen känner jag mig att jag kan känna mig väldigt positivt i spelet, och jag tycker att det fanns vissa punkter i spelet och sekvenser som var ganska positiva. Men när jag liksom tänker på det efterhand så är det egentligen bara kanske 10-15 minuter i andra perioden då vi faktiskt gör någonting med matchen, att vi faktiskt tar tillvara och försöker skapa någonting, när det är ändå ett, inte stukat Modo på pappret, men spelmässigt ganska stukat Modo som absolut inte spelar lika bra som de gjort tidigare matcher mot oss, vad jag kan tycka. Första perioden är väl egentligen, det är ganska slafsig hockey från båda lagen, och det är väl anledningen till att det står 0-0, men likväl hade det kunnat stå 1-2-0 till Modo, trots att de spelar så hafsigt. Vi kapitaliserar ju lite mer i andra perioden, men ja, man märker redan i slutet på andra perioden, 5 minuter kvar, att det är ett annat mindset på det här andra laget som vi möter, och de får en helt annan rulle på oss när de får lite go. En rulle som vi absolut inte lyckas få på dem egentligen. Och inför tredje perioden när Lindbom pratar och säger att ja, men vi måste hålla oss kalla, försöka gå framåt och göra någonting med det här. Då påminner mig lite om 4-0 eller 4-1 läget som vi hade i Göteborg när vi tappade allting i sista perioden också. Och nej, det var en helt annan mentalitet som finns i Modo, som jag vill säga snarare har en mer normal mentalitet, och det är HV som har en ganska svag mentalitet i det.
Det är lite som så, och sen så också ha det i åtanke att om man hade tittat inför matchen nu 10 senaste så har HV samlat ihop 12 poäng och Modo 11 inför, så det är ett Modo i dålig form, 3 raka förluster, egentligen ett tacksamt läge att försöka ta en trea borta, man leder med 2-1 men ändå på något sätt jag vet inte det, jag kan inte se hur det här laget ska vinna matcher, alltså i alla fall inte på bortaplan. Nu har vi då den här skräckstatistiken jag alltid tar fram nu som jag skriver om eller säger efter i varje podd eller blogg är att titta borta tabellen. Nu har vi då spelat 15 bortamatcher. Det innebär att man skulle kunna ta 45 poäng. HV har tagit 4. 4 av 45 poäng. Jag tror att rent statistiskt får du leta långt ner i historieböckerna för att hitta något liknande. Jag kan inte säga vilket lag som skulle haft efter 3 poäng som infördes. Som har det snittet efter drygt en halv säsong. Har tagit en trea på resande fot. Det är lite som att du och jag skulle kunna samla ihop ett gäng. Hitta lite skridskor någonstans. Och inte ta så mycket färre poäng än vad HV har gjort på 15 matcher.
Det skulle ju kunna vara möjligtvis Oskarshamn där. Året de skulle åkt ut. Då hade de ju en förlustsvit på, jag tror det var 16 raka matcher utan vinst. Men jag vet inte, jag är inte ens säker på att de skulle kunna slå. Alltså, vara sämre bortaplan än stå heller. Nej, ofantligt, ofantligt dåligt. Och någonstans så känns som att kommentarerna upprepar sig lite nu även från Lindboms håll. Han inledde och var väldigt ilsk och arg och kunde ge en hel del utskällningar efter match och så här nu. Men nu på senare, han pratade om att Linköping, det var en bra match vi genomförde. Och såklart, jag kan hålla med till stor del att vi gjorde en bra match. Han menar också att vi gjorde en bra match idag, vilket jag inte håller med om lika mycket. Men det jag reagerar på är att de här kommentarerna att vi gör bra men det liksom hjälper ändå inte. Man får ingen utdelning av det. Och jag vet inte ens om det är en kritik jag vill rikta mot honom. För att han kanske vill skicka en signal till laget att men nu är vi ändå på rätt väg. Och vi kommer till slut få resultat med oss. Men det känns så, det är så otroligt, otrolig loser-mentalitet. Jag vet liksom inte vart jag ska vända mig. Jag vet inte hur jag vill att de ska reagera. Vad känner du när du hör till exempel Lindboms snack om att vi gör ändå en bra match men vi förtjänar bättre?
Ja, det sa han väl också. Sen sa han att vi har inte turen, och man har ju rätt i det, men tur förtjänar man ju. Så är det ju. Det är ju också, det är inte bara otur. Det är ju några dueller de förlorar framför mål. De gör fel beslut i fel lägen. Alltså det här utspelar sig gång på gång på gång på gång. Och det är ju inte otur. Det är ju egentligen ren oskicklighet att i sak är det för dåliga spelare som har totalt obefintligt självförtroende just nu. Åtminstone så länge de är på bortaplan. Men jag vet inte sen. Men vi satt ju idag och pratade under matchen. Vi säger ju hela tiden att det är en väl fungerande kedja. Som känns att de får lite istid i anfallszon och skapar chanser. Det finns lite spets i stål och yra. Sen får läge, då blir det mål. Kör, gör sitt jobb och läns. Det är ju den kedjan. Och sen kan jag inte säga. Det andra är ju liksom 3 kedjor som är någon form av hopplag. Jag tror inte de skapar något annat läge överhuvudtaget. Har någon av de andra kedjorna någon form av istid i anfallszon? Det har de säkert, men jag kan inte lägga märke till att jag tänkte det här nu fick den här linan lite rull. Nu blir det rulle på motståndaren. Det här var ett bra byte. Och jag menar, det är ju egentligen ohållbart i längden också. Så att jag vet inte, jag tror det där med Lindbom, han var ute hårt och sågade honom några, och det var ju ett sätt. Nu är det nog mer att nu får man nog nästan vända på det och liksom lura dem och försöka bygga upp dem på något sätt. För att nu är vi ju nere på ett snitt där Lindbom knappt har höjt det så mycket efter egentligen tränarbytet. Det är väl några, de får 0,83 till kanske 1,25-1,30 eller något då. Och det är otroligt bekymmersamt. Men jag sitter också och tittar, så här, vad är det han ska trolla med om man tittar. Jag har pratat om det här innan. Poäng per peng kan man ta på lag. Då har en spelarbudget. Det kan du ju ta liksom spelare för spelare då. Det är liksom högavlönade spelare. Borgström 26 matcher, 14 poäng. 14 poäng är inte dåligt, men jag tycker spelmässigt händer det egentligen ingenting sen André Pettersson är borta. Det händer ju ingenting. Isak Brännström 26 matcher, 10 poäng. Vi kan fortsätta. Mattias Tedenby, 25 matcher, 8 poäng. Fredrik Forsberg, 28 matcher, 6 poäng. Tommy Ticka, värvar som andra cent i början, 21 matcher, 5 poäng. Jag vet inte vem som skulle få fat. Alltså, det finns inte så mycket att bolla med heller. Jag ser inte vilka kedjeändringar ska du göra om nu. Det var en sak som inte fick hända, det är att André Pettersson går sönder. Och nu står vi där och då faller ju egentligen en andra kedja som vi har pratat om med Brännström och Borgström som var ju grymt på de första tre matcherna i serien. Så det finns ju något där, för alla blir ju bättre med André Pettersson när han är i form och hel. Det är ju liksom fakta. Då skulle vi kunna haft en andra lina som producerar bakom då den första som är bra. Men jag ser det, jag tycker det är sånt kompetensglapp från första linan ner till resten. Så att jag som motståndare måste vara jättetacksamt. Sätt dina bästa def mot första och sen kan vi nog liksom spela. Sen äger vi spelet, de andra kedjorna möts. Så att nej, jag tycker ändå stundtals med Linköping att det var en bra bortamatch. Faktiskt. Idag, det är nu var ett steg tillbaka igen. Det, ja.
Nej, jag är jättevillig att hålla med. Det är Shore, Lyrenäs och Lenge tycker jag är jättebra kedja. Jag tycker de kompletterar varandra jättebra. Annars, resterande kedjor tycker jag Fisker kliver upp och gör oftast bra insatser och har växlat upp på positivt sätt tycker jag. Annars så tycker jag att inte någon annars egentligen förutom Simon Önerud, kanske varannan var tredje match. Tedenby gör en okej match också. Annars så är det väldigt, väldigt dött. Nej, händer inte alls mycket. Och jag har väldigt svårt att se att man kan fortsätta så här utan att plocka in någonting. Åtminstone som ersättare till André Pettersson. Det funkar liksom inte riktigt när det är en så vital spelare att han är borta på det sättet. Och jag kan inte heller se oss egentligen fortsätta med det här försvaret. För jag tycker det håller liksom inte. Jag har väldigt svårt att se att de här fortsätter på det här sättet. Sjöholm, Seppel fick det inte alls att funka och jag tyckte den var otroligt, otroligt svårspelat. Strålman såg ganska seg ut rakt också. Inte den här generalen som vi var vana vid i början av serien. Fransson gjorde det okej tycker jag. Behöver ju såklart lite tid på att få växa in i den här SHL-kostymen. Nej, så jag tycker att det skulle egentligen behöva komma in någonting. Både forwardsmässigt och defensivmässigt. Men såklart, det tar ju också upp frågan då. Hur mycket det rör till. Samtidigt så blir ju också en annan fråga utöver det då. Vad finns det att röra till som inte redan är rörigt i sådana fall? Det enda som är säkert nu liksom är att ja, Ortio gör en bra match kanske. Dickov såg ganska lovande ut i Linköping. Nej, jag vet inte. Det känns ganska tomt liksom. Jag vet inte, det är inte så mycket att skrika om. Ja, vad tyckte du om Dickov i Linköping förresten?
Jo, men där, om man nu är detta plustecken i den matchen, tycker jag han såg rätt stabil ut. Och då har vi ju liksom, Brattström dög ju inte som Anders Lips, det var ju alla ganska överens om. Så har vi nog ändå en målvakt som kom in liksom och kan avlasta, eller kanske till och med då ta upp kampen om första spaden kanske lite grann då. Men sen är det, jag vet inte, året man tittar statistik, då hade Brattström hade sämst och Ortio näst sämst. Men jag har också sagt att det finns ju ingen målvakt i hela världen som kan vara så utlämnad som Ortio är. Om du tittar var de får ta lägen ifrån, det är ju 3-1 och 4-0 och 7-0 också, det borde jag säga ibland. Så det är otroligt svåra lägen att få. Sen känns det som att han inte orkar vissa matcher. Och så faller något enkelt mål in och då är liksom proppen ur. Så att jag vet, men det är jag, alltså det är klart att jag tycker så här, Carl, att jag är nästan mer bekymrad nu än vad jag var när det var, alltså vid jul vid förra året vid den här tiden. För då visste man nästan på något sätt att det skulle komma in spelare, att det skulle hända någonting. Men nu, alltså, vad ska de hitta? Vad ska de få in eller vad ska komma? Vad ska de in och röra om? Det här kommer vara till stor del den här befintliga gruppen som ska göra det. Sen visst, man kan hoppas att spelare kommer tillbaka. Men det var som vi sa med Nätteren, ja, han var ju frisk nu, eller hel i alla fall från skadan, men då blir han ju sjuk. Det är ju, och det har vi ju sett innan. Så att, nej, och visst, men folk rabblar lite det här sedan förra året, men vi kommer ihåg vad hände förra året. Det var helt otroligt hur vi kunde vända den säsongen. Jo, men det hände en gång på 100 år, den poängutdelningen. Och det var, och det har vi också sagt innan, men det kan vi inte nog poängtera hur otroligt bra André Pettersson var sist. Alltså det var ju, han var ju SHLs skickligaste spelare. Han tog ju laget på sin axlar och bad det själv i stort sett till nytt kontrakt. Och är han nu då långtidsskadad, skadad eller dag till dag eller testa? Jag menar, han kommer ju inte vara 100% den närmsta veckorna. Det är ju helt omöjligt. Jag menar, han kommer inte träna i stort sett. Det blir ju rehab och sen försöka spela 10-12 minuter kanske då. Jämfört med förra året då han spelade hur mycket han ville och gjorde poäng. Så att, nej, jag är så här. Den här kväll nu mot Modo, mot ett formsvagt Modo, där deras ledare inte spelar producerat på länge och ändå tappa en ledning igen. Det ska bli inte kul, det ska bli intressant att se när man sitter i Husqvarna Garden på lördag. Om det finns något med hemmaspelet fortfarande. Om det finns, det är där jag känner, finns det en växel där att de känner sig tryggare? För jag tror att tittar du hemmatabellen ligger de 7-8 någonting kanske. Alltså mittenlag hemma. Det har ändå sett, och där har de tagit bra poäng efter Lindboms inträde. Att det kanske händer någonting i gruppen då. Men annars börjar det se ut så här. Just det där, inte håglösa, men de tror ju inte på det själva till slut. Alltså det blir ju, de kan ju inte se hur de ska kunna vinna en hockeymatch när de sätter sig i bussen eller flyget. Ja, men jag tror du ser, de viker ju ner sig. Det krävs så lite. Så lite krävs det på bortaplan nu. Det kan vara ett felbeslut, någon tar inte en hög klubba i ansiktet. Och nu sa de att det studsar på en spelare in. Jo, men det gör det ju i hockey. Det händer ju sådana saker hela tiden. Det händer i varje match för varje lag. Men vissa lag kan resa sig på den. De kan vända underläge i slutminuterna. Jag sa den där morden, nu kommer snart 3-2. Och den matchen är slutad sen. Den är 100% slut. Tyvärr.
Nej, och jag minns att jag tog med min bror på Frölunda-matchen hemma. Vi hade chans att kunna verkligen vara med, komma upp och ta igen det här glappet som vi satt oss i. Och vi vann med nöd och näppe, och helt plötsligt var det bara en poäng upp till Malmö. Och allting kändes hur skönt som helst inför det här uppehållet. Och tänker man nu att, tänk om man får vara spelare i HV nu och känna att shit, nu en match ifrån liksom, och kunna verkligen ta oss över det här strecket. Vi har ett landslagsuppehåll som kommer nu. Vi har inga spelare som behöver åka iväg. Nu är det verkligen bara ladda verkligen. För nu har vi chansen verkligen. Och vi har chansen tidigt att komma i kapp än att det är februari. Om man med nöd och näppe tar sig förbi det där strecket. Men så sker det någonting om man torskar 6-1 borta mot Oskarshamn. Och jag förstår inte hur det är möjligt att när man jobbat i kapp det här mellanrummet som var mellan HV, Malmö, Rögle, Modo. Alltså, och så gör man såna här insatser och förlorar, vad är det, 3 raka nu sen uppehållet tror jag. Det är helt oförståeligt för mig. Och efter denna kvällen så hade vi chans att alla andra matcher gick med oss. Rögle förlorade, Malmö förlorade. Vi hade kunnat slå Modo så att det bara skilde 4 poäng mellan oss och Modo. Det hade bara skilt 2 poäng mellan oss och Rögle. Men likväl ändå, nu så skiljer det 5 poäng upp till Rögle som, ja, jag vill ändå säga, de har ju ändå bättre förutsättningar att ta oss upp än vad vi har. Samt att det skiljer ännu mer poäng upp till Malmö och Modo då. Helt plötsligt är vi direkt tillbaka igen hit. Och någonstans blir det här ganska uttalande för det jag kommer ta upp nu, som jag även vill fråga dig om, Jonas. Sportbladet hade ju då en intervju med Mattias Tedenby där de frågade om, jag minns inte exakt hur frågan var, men just hur han ser på framtiden nu kanske. På något sätt i alla fall så kom Mattias in på en kommentar som löd följande, att om vi tar oss i slutspel blir vi jäkligt farliga, eller riktigt farliga eller vad han nu sa. Och allt det här skriker ju bara nej, nej, nej till mig. Och innan jag låter dig svara ska jag bara ge min take på det här, att för mig är det inte fel att prata om slutspel, men för mig är det allt fel i världen att titta 2 steg fram. Likväl som att man kollar på en match i taget, så är det totalt olagligt i min bok att titta längre fram än det strecket som är precis framför dig. Tar vi oss upp över strecket, fine. Titta upp på slutspel, absolut. Titta nästa streck framöver. Helt fine, det kan hjälpa motivera. Men att titta, var så arrogant och titta 2 steg fram. Det får inte finnas i min bok. Och jag tycker att det personifierar mycket av det problemet som HV har haft. Och att det kommer i det här läget där vi precis ätit oss i kapp. Och man kanske, helt ärligt, allt det som HV visar på isen nu visar på att man är mätta egentligen, tycker jag. Det är liksom att man sitter och väntar på att det riktiga ska börja. När det riktiga är här och nu. Titta 1 steg fram. Vad tycker du, Jonas?
Ja, han använder ordet vi blir luriga i ett slutspel, sa han. Alltså, de skulle vara luriga i HV om de går till slutspel. Det kan jag säga att det är också jävligt lurigt sagt. Det har vi hört innan. Det var väl Fröberg, va, som sa de bevingade orden. att vi blir livsfarliga i ett slutspel, säsongen åkte ur. Och jag skrev också det i ett blogginlägg någon dag efter det här. Och jag har försökt säga det här ett par gånger innan, men det enda HV överhuvudtaget ska fundera på, det är att komma tolva. Det är det enda, varenda en som har HV som arbetsgivare och springer runt med ett emblem där står HV71 på, oavsett om du jobbar i korridoren eller som slipmaskin eller jobbar slipa skridskor, kör den där ismaskinen runt, så är det en enda sak, det är att komma tolva. Det var det enda som gällde förra året och det kommer vara om möjligt ännu viktigare att ha det mindsetet. Ja, och sen vet jag inte varför man säger så. Det kan vara ett, att man försöker lura sig själv. Två, att man tror att man lugnar supportrarna genom att vi har en tro på det i gruppen. Eller tre, vilket jag tror är närmast det här fallet, är att man har någon form av alltså, jag vet inte, något frånvarande till saker och ting i dess tillstånd, att man springer runt i någon bubbla liksom och kanske tror att någon annan ska lösa det. Så att, jag trodde faktiskt inte det var sant faktiskt. Jag var tvungen att googla upp det, men det var så det var sagt. Så att, men det tror jag inte. Jag har svårt att se att den taken kommer från någon spelare mer den här säsongen. Det har jag svårt att se. Så att, jag hoppas att de förstår allvaret, annars kan de bara titta tabellen där. Så får de se lite hur många poäng det är upp till att bli luriga i ett slutspel. Då tänker jag så här, Carl, att vi har fått en hel del frågor egentligen både under hösten och framförallt inför det avsnittet. Så jag tänker att vi öppnar en frågelåda och sen så kör vi frågorna helt enkelt, så får vi svara så gott vi kan vad vi har för takes och ingångar på det hela. Så första frågan är från Anna Johansson. Foppa med drygt 3 minuters istid i matchen mot Linköping. Har inte haft mycket med innan heller. Är det hållbart? Tror ni Foppa är på väg bort? Så skriver hon också, sen får ni gärna ösa kärlek över Önerud som man kämpar och sliter match efter match. Ska vi ta en av de största elefanterna i rummet den här säsongen då? Fredrik Forsberg. Så jag lämnar över till dig först så hoppar jag in sen.
Ja, absolut. Den stora elefanten kan ju ta alldeles strax. Ösa lite kärlek över Önerud då först. Jag tycker idag gör han en fantastiskt bra match. Som Anna säkert inne på det också. Kanske inte just denna matchen, men föregående matcher. Har gjort en otroligt bra övergång till den här nya rollen som han egentligen fått i laget. Man märker att han är ju ganska trubbig offensivt egentligen. Det var ju inte ett jättevackert mål han gjorde i Linköping, vilket du säkert kan vittna om. Men har gjort en väldigt bra övergång egentligen till den här nya rollen. Det blir ju ganska ifrågasättande kanske när han inte får direkt nytt kontrakt. Sen har han ju inte varit jättebra de senaste åren. Men jag tycker det blir väldigt ifrågasättande just med tanke på Sund-Törnberg-gate för några år sedan, där det blev ganska infekterat när inte de fick förlängda kontrakt heller. Jag ska inte göra alldeles för lång svar på den här frågan, men ja, Simon förtjänar väldigt mycket kärlek, det tycker jag absolut. Angående Foppa då, vända ständigt aktuella spelare som... Ja, i förra säsongen kunde man ju säga att han blandade och gav väldigt mycket. För han hade ju en väldigt stark inledning på säsongen. Men idag har han inte gett mycket alls. Det inte alls. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, Jonas. Det är så otroligt svårt med den här killen. För han ger absolut inte alls mycket denna säsongen. Väldigt osynlig. Jag har sett vissa som menar på att han ligger bakom en del i det offensiva spelet, men jag kan verkligen inte hålla med om det. Jag tycker han är väldigt osynlig och han har satt sig i ganska bra lägen, fått mycket chanser i PP också, men har inte alls kunnat ta tillvara på det. Var väl något drömmål han gjorde mot Rögle där, och sen är det inte så mycket mer man har sett eller hört av Thomas Ledin i högtalarna i garden. Om jag tror att Foppa är på väg bort, jag tror inte denna säsongen. Skulle absolut kunna vara liksom en spelare som smäller till i enstaka tillfällen, trots att han inte gjort det hittills, men nej, jag tror inte han är på väg bort, men jag tror inte han kommer få se så jättemycket is kommande matcher eller nästan kommande säsong heller, så länge inte vi drabbas fullständigt av masshysteri skademässigt. Nej, jag tror inte det, men vad tror du, Jonas? Du kanske tror någonting helt annat.
Det börjar, alltså vi ska ha klart för oss en sak, att Fredrik Forsberg är ingen favorit hos Johan Lindbom. Det började egentligen redan förra säsongen vid det tränarbytet, då han egentligen halverade sin istid från tränarbytet till säsongen var slut. Och han avslutade förra säsongen med en assist på 12 matcher. Nu har Lindbom tagit över igen, och då har väl den halverade istiden från förra säsongen halverats en gång till nu. Så nu är vi nere på kanske 4-5 minuter. Och idag, ärligt talat, såg jag inte honom förutom några byten. Och i pannan dagen var det 5 minuters istid. Så att han kommer inte få något förtroende från Lindbom. Och är redan kanske lite osäker Forsberg innan det här. Så att spela HV SHL nästa säsong och Lindbom tränar, vilket han ska göra, så tror inte jag att Fredrik Forsberg spelar HV nästa år. Utan då kommer man, som det vackert heter, ha brutit kontraktet i samförstånd. För har du ingen tränare som tror på dig och har egentligen det enda uspen han har med sitt skott som man måste få i rätt läge då. Och en kille som jag tror också spelar mycket på självförtroende. Har han inget något av de delarna, då blir det tufft. Men sen är det så här att jag tror att Forsberg i ett välmående topplag skulle han kunna göra 20 mål som han gjorde en säsong i HV. Det tror jag. Men då måste han spela kanske med en av ligans toppcentrar som lägger mackorna, som får den här tiden och får en förtroende i PP där pucken går något fortare än vad det gör i HVs PP. Så att jag tror att han kan vara en faktiskt bra avslutare, poängproducent i ett topplag. Men han är framförallt ingenting att räkna med i ett skakigt, darrigt, underpresterande HV. Det är väl min slutsats av det hela.
Ja, jag tänker egentligen, det kanske gör ont för vissa att höra det här, men egentligen skulle den mesta skrika Färjestad om det där. Kille som spelat i Karlskoga, varit nära där. Det pratades en del om Färjestad efter hans första riktigt grymma säsong i Karlskoga. Kunna spela med en Tomasek till exempel, som gör mycket förarbete, storstark kille som kan servera puckar. Det är ju en helt annan miljö, och som sagt, han behöver en mer perfekt miljö än vad han har fått senaste 2 åren då här nu i SHL. Så det skulle absolut kunna få igång honom, tror jag. Men jag hoppas det kunde besvara den frågan där, Anna. Vi kan gå över till nästa fråga som jag då ställer dig, Jonas. Och det är från Emil som pratar om vad vi har för tankar om HVs självbild. Vad gör man med alla spelare som underpresterar? Hur får man dem på rätt köl igen? Vad har du för tankar om detta?
Ja, det första med självbilden, där kan jag värja mig lite mot det folk lite utifrån säger, att HV är en lite upplåst självbild inför säsongen. Jag upplevde inte att varken från supporterhåll eller från styrelserummet eller spelarna att det kom någon form av hybrisflagga att vi skulle vara något topplag, utan absolut inte när det gäller det. Utan jag tycker mer det var slutspel, och då räknar jag ner det halvan slutspel, att det var, lät som en 10:e-9:e plats som var liksom målsättningen. Och skulle vi nog ta alla så kallade experters tips inför säsongen, så var det segmentet HV landade. Så på det sätt tycker jag inte det är felaktig självbild. Det tycker jag mer är lite så här, det är lätt att säga att det var det för några år sedan, kanske efter några guld, att det var lite hybris och att stora stygga HV liksom gjorde vad de ville riktigt, fast de underpresterade. Men jag tycker inte det har varit en felaktig självbild inför säsongen, det tycker jag inte. Och det var det andra med spelare som underpresterar. Alltså, HV är nog i det här läget nu att de bästa spelarna ska spela mycket. Spela bra, spela mycket. Nu är vi i det läget att de bästa spelarna måste spela ännu mer. Det är så. Alltså, då behöver inte Shore och Lens och Stålynes.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Någon vill vara i bastun dagen efter matchen istället för att träna. Alltså, vi förstår lite vad jag menar, att det är krisläge. Det finns liksom inget sätt att få igång de här underpresterande spelarna just nu, utan det enda som kan gälla och vända där, det är att de bästa spelarna är de bästa spelarna. De leder vägen fram till segrar. När segrar kommer, då släpper axlarna även från de underpresterande spelarna. De tar lite rygg på de bästa spelarna och helt plötsligt kan det komma in lite poäng där. Så vägen till det är att de bästa spelarna får spela ännu mer på bekostnad av de underpresterande spelarna tills det börjar bli segrar. Det är nog mitt enkla svar på det. För det sitter ju liksom otroligt mycket mellan axlarna, mellan öronen naturligtvis. Det är nog min take på det.
Jag är inne på helt samma sak som du säger, Jonas. Jag håller med dig fullständigt. Och vi kunde faktiskt se i några sekvenser här i Modo-matchen nu att Shore hoppar in till och med fjärdekedjan med Önerud och spelade till och med där. Tog ut Ticka en liten stund där och så spelar han ju med då även i första kedjan när de hoppar in. Sen så såg vi att man faktiskt bytte plats på Ticka och Shore. Möjligtvis för att man kände att fjärde kedjan faktiskt kunde bidra med någonting. Vilket de sen gjorde när Önerud kunde servera Fransson till ett reduceringsmål 4-3. Men ja, nej. Man kan ju säga att Ticka gjorde ju inte så jättemycket med första kedjan när han väl fick chansen där heller. Och självbilden, jag hinner på samma sak som du säger även där, att jag har aldrig tänkt HV att de skulle landa på någon topp 6-plats. Absolut inte. Och de flesta människorna gör inte det heller egentligen som är i de här kretsarna. Man får väl säga att de flesta, som du sa, de flesta experterna tippade HV där 8, 9, 10, 8 som bäst kanske. Det är bara Mr. Maddox Svensson som var rysligt korrekt med sin näst sista placering som han satte oss på.
Vadå, vad menar ni? Men den här truppen, vad är det som är så bra med den här truppen? Han var ju riktigt, han gick ju balanas där. Tyvärr är det ju han som har haft mest rätt, tror jag, för han tippade de 13, tror jag. Eller de, vi är fortfarande vinare och går dåligt. Men nej, det är som du säger faktiskt. Så han var väl rätt på det då, Mr. Madhawk.
Ja, Jonas. Om vi kollar vidare på en annan fråga som då Elias ställer till oss. En ganska stor fråga, så jag hoppas att du är med här nu. Hade varit intressant att höra vad ni hade gjort för konkreta ändringar om ni två fick ta över HV för att vända på denna negativa trend. Kanonpodd för övrigt förgyller mina dagar. Jag får säga tack Elias och skickar över frågan till Jonas.
Det verkar vara en snäll och trevlig kille där Elias. Ja, det var inte den lättaste frågan. Men jag tänker väl lite så här, och det har jag också tjatat om, det är en av mina käpphästar. Det är att man tittar special teams. Så tittar man procenten på boxplay och PP, så lägger man ihop det. Så har man 100 som riktvärde i procent. Och vi har ett powerplay nu på 21 ungefär, vilket är, det är okej. Jag ska ta en liten take on det snart. Boxplay 65,33. Det innebär alltså att HV släpper ett mål i box på var tredje då, om man säger, va? Så har du tre boxplay släpper HV ett mål. Gör man då mål på var femte, så kan man med lite matematik egentligen säga att i stort sett, om man hårdrar lite, att HV i stort sett ligger under matchen med 1-0 när den börjar. Det är vikten av special teams, lätt förklarat. Och då vet vi ju hur tajt den här ligan är, vad ett mål kan betyda fram eller bak där. Så här får man nog helst förra veckorna, för två veckor sedan, för tre veckor sedan, sätta sig ner och i stort sett riva ner boxplayspelet och bygga upp det igen. Jag antar att det är Pelle Gustafsson som är ansvarig för det här. Jag antar att man pratar med spelare om hur de vill spela i box. Och jag antar att Johan Lindbom också vill vara med lite på ett hörn. Men har du efter drygt halva säsongen en boxplayprocent på 65, det är liksom ohållbart över tid. Det är också, vi pratar om att 4 poäng på 45 är historiskt uselt. Jag vågar nog påstå att 65% sett över lång tid är inte mycket bättre det heller. Så på något sätt får man då hitta en väg för att spela boxplay. Och jag har alltid upplevt sista åren i HV det att ibland blir man världens minsta box, som en liten tändsticksask. Och ibland får man för sig att man ska överbelasta jättemycket på en sida. Och då råkar alla fyra spela på en sida. Och så är det tomt på andra. Eller så försöker man ibland, det jag tycker de flesta andra lagen gör rätt bra, det är att man har någon form av passiv, aggressiv box där man stöter i rätt läge. Man vet vad de vill att man ska passa pucken. Sen stöter de till den spelare som inte är ett hot. För de vet var avslutet ska komma. Det upplever inte jag att HV, ibland tror inte att HV typ scoutar motståndarnas PP. För de verkar vara alltid lika överraskade när deras bästa spelare i PP får stå fritt och göra mål. Det är sällan de får göra mot andra lag. Så där, och det måste bli bättre från och med på lördag. Det är liksom special teams. PP 21%. Det är inte dåligt. Det är helt okej. Okay, men jag hävdar fortfarande att Om jag tittar på truppen så är det något HV skulle kunna fixa med de spelartyper de har är ett ännu bättre PP. Och jag sa till dig idag, Karl, under matchen, nu var det inte så mycket idag. De gjorde till och med mål i PP, va? Men innan har det varit, det är att pucken ska gå till Kaski. Och så skjuter Kaski. Och så skjuter Kaski. Och så skjuter Kaski. Och så har han skjutit en gång till. Då skjuter han en gång till. Det är inte jättesvårt när de har matchen någon gång i HVs PP och ställer upp en box där du ligger i täck på hans skott. För det är ju det enda avslutet. Och sen har man haft Møllergaard. Då är det problem med Lille Dansken som jag gillar. Det är ju att han är ganska ofarlig på sin kant. För han har inget skott än. Han kan ju egentligen inte skjuta så hårt. Och då kan ju boxen släppa honom. Och då kan du liksom överbelasta till någon som skulle kunna vara ett hot. Så det blir liksom egentligen ingenting. Så jag sa det nog. Släng in Adela på blå som liksom kan dansa. Förflytta pucken på blå. Skottfinta. Hitta luckor kanske till en stål och Yrenäs för direkt skott. Eller kanske plocka in Borgström på ena kanten som faktiskt också kan skjuta stillastående med sitt handledsskott. Det skulle vara en början till något. För det är därför jag säger att det är bra PP-spelare. Jag tycker Nadella ska vara en bra PP-spelare. Borgström ska kunna vara en bra PP-spelare. Isak Brännström var väl en bra PP-spelare i Luleå? Vad jag vet. Så det finns ju det jag menar. Att är spelet kass 5 mot 5 så kan man rädda en hel säsong med special team-siffror. Så förnura lite på det där i omklädningsrummet och ledarstaben. Och det andra som jag ändå tänker på är så här, att de sista åren har alla motstånd sagt så att det är jäkligt gött att spela mot HV. Det är rätt lätt. De är ganska snälla och mjuka. Och så skulle man ändra det här inför den här säsongen. Man skulle plocka in då Tommy Ticka som skulle vara den mest elaka utländska spelaren som någonsin beträtt en SHL-is. Man behövde Stackestad från Allsvenskan som skulle reta gallfeber på enda motståndare. Jag ser ingenting av det. Jag ser inte vem det är som sprider den där jävla anammat, den där energin. Jag vet inte, vem är det i omklädningsrummet som liksom konfronterar någon spelare idag att det här var för jävla dåligt? Slängs det någon trunk i omklädningsrummet i Övik där, eller duschar de och sätter sig i bussen till flygplanet hem? Jag ser inte det. Och just i den här lägen när det går dåligt för ett lag, du ska aldrig underskatta vikten av att få in spelare som kommer med ingen ryggsäck, inte alla de här förlusterna, utan kommer med nytt sinne och ha en djävulsk energi. I allt från första träningspasset till första handslaget i omklädningsrummet. Så kommer in som ett blankt papper och sen bara kör. Och ställer krav och en jobbig jävel på träningarna. Och reta upp folk. Reta upp någon spelare på träningen. Reta upp motståndare på ett snyggt sätt. Skickligt sätt. Det här är en liksom konstform. Det är inte att du ska brunka ner folk och ta massa tior och utvisningar. Det är inte det handlar om. Det handlar om att ligga precis på rätt sida gränsen. Och krypa under skinnet på motståndarna. Det måste kunna finnas. Jag skulle vilja säga, jag har nedsättat till André Pettersson. Var hittar du den skillsen? Du gör ju det förmodligen inte. Men marknaden ska ändå dammsugas. Det kommer det göras nu när jag tittar på tabelläget. Men någon som bara kom in med lite blåslampa-attityd och väcker liksom det här som det är nu, loser-gänget. Och det är inget omöjligt att hitta en sån spelare. Det är de två punkterna jag kommer på. Det är det kortsiktiga, sen tar vi lite långsiktiga sen då. Men det är de två kortsiktiga punkterna.
Jag måste bara börja med att säga att det var en klockren analys. Jag har egentligen inte jättemycket mer att tillägga, för att jag tycker att du verkligen satte ord på en slags stor blandning av känslor som jag har haft gällande det här laget. Men jag har inte kunnat sätta ord på det riktigt. Men jag tycker verkligen att du är inne på någonting otroligt viktigt med att vi börjar verkligen med 0-1 i baken så fort vi sätter igång en match. För att generellt sett så får ju man med och emot sig egentligen 3 PP/boxplays varje match. Och det är ju såklart inte hållbart då att ha det så otroligt svagt. Och som du är inne på, att andra lag checkar så otroligt bra när HV börjar spela PP. Nej, vi inte alls kan göra samma grej när vi spelar i boxplay då. De ser direkt om en forward eller back får en passning på backhand och om det är någon halv slafsig passning som är lite studsande och så vidare, då är man direkt på där och lyckas få ut pucken som inte HV får egentligen. Och gällande HV har ju egentligen gjort alla, om man ska ta det till ett större perspektiv, så har man egentligen gjort alla åtgärder som går att göra mer än att man tar in fler spelare. Jag tror vi har väl egentligen bara tagit in Shore under säsongen. Det har varit den enda spelaren vi tagit in. Och såklart, det har ju slagit väldigt väl ut. Men vi vet ju alla hur otroligt begränsad marknaden är. Så jag vet inte hur mycket man kan göra där egentligen. Som jag och Jonas pratade lite om innan, så är det ju kanske i sådana fall i form av en trade. Men vi vet ju otroligt ovanliga de är i SHL att faktiskt få till. Det ska ju inte bara vara så att du hittar en spelare du är intresserad av. Det andra laget ska vara villig att släppa honom. Samt att du ska vara villig att släppa en spelare också. Och i detta ska ju såklart även spelarna i fråga också vara villiga att gå till den andra klubben och lämna, ja, möjligtvis både familj och sin normala tillställning för att komma och hjälpa ett annat brinnande skepp. Vilket är ganska omotiverande, i alla fall om du skulle fråga mig. Så jag vet inte, det är en väldigt svår fråga att försöka besvara. Jag är väldigt glad att inte jag sitter i sitsen som HV är just nu. Men trots att jag har väldigt mycket passion så saknar jag också egentligen lösningar på hur man ska vända den här fördärvade skutan. Men jag tar en penna och skriver under på allt det som Jonas sa egentligen. Jag tycker han satte ord på det väldigt, väldigt bra.
Jag tror dock, undrar hur dåligt det skulle bli, Carl, om du och jag skulle sitta där. Det hade nog varit som, vad heter de, Ola, Conny, Morgan, om de själva fått ta över Ullared, tror jag. Det hade nog blivit ännu värre. Eller Leif GV som fitnessinstruktör eller något. Det skulle inte, nej, vi får nog hålla oss borta. Men det är rätt kul att vara lite så här expert utanför bara och sitta och gnälla lite. Läktarcoach eller läktarexpert. Oja, oja. Vi kör vidare, Carl. Nästa fråga från Johan Rydberg. Kan ni försöka förklara det ni tror är det största felet / problemet i HV71? Det där var ingen liten lätt fråga där. Men börjar du där, Carl, vad du har för ingång i det?
Ja, om vi ska kolla historiskt sett så tror jag att vi alla varit inne på det. Allting grundar sig där, tycker jag, i mentaliteten i det som sagt sitter i väggarna i HV, snacket som sitter i väggarna och hur man för sig och så vidare. Så jag tycker ju självklart att man ska föra sig som en stor klubb och ha stora ambitioner, men någonstans måste man även kunna utgå från de förutsättningar som man har haft. Historiskt sett nu de senaste 10-12 åren när vi började gå lite sämre där efter utgången 2011 i kvartsfinal mot AIK, så har det egentligen bara dalat neråt utöver ett år 2017. Så att historiskt sett har det varit hela mentaliteten i hur man för sig som storklubb tillsammans med dåliga resultat från bristande lag och bristande felaktigt byggda lag. Men jag vill inte säga att mentaliteten var anledningen till Schabrake förra säsongen eller varken, inte heller denna säsongen, utöver vissa uppstickande citat som bland annat Linus Fröberg då gjorde säsongen vi åkte ur samt Mattias Tedenbys kommentarer detta året. Och jag blev inte förvånad om vi hittade någon intervju från förra säsongen där de pratade om slutspel också när man låg i liknande läge som i år. Men om jag går rätt på frågan så tycker jag att årets och fjolårets största fel med HV71 är att vi har felbyggda lag kort och gott. Kent Norberg är en fantastisk person i sig. Man ska ju såklart skilja på jobb och person. Och jag tycker om att han är väldigt kommunikativ och så vidare. Men jag tycker att vi måste slå fast sen en tid tillbaka att både fjolåret och detta årets lag är totalt felbyggda. Jag tyckte det blev ganska uppenbart att tickavärvningen blev en chansning. Såklart i samband med att han skrev på ett treårskontrakt. Men också förhoppningen om att han skulle kunna hålla på en andra centerposition. Där får man också lägga till att Henrik Borgström absolut inte alls heller har visat sig kunna hålla varken den första eller andra centerposition. Så från att börja med att ha en första och andra center, tilltänkt i alla fall, så har man knappt en tredje, fjärde center. För jag tycker knappt Borgström håller på en tredje eller fjärde heller, om jag ska vara helt ärlig. Och det är ju då bara vad centerpositionen har visat. Vi ska ju inte ens börja prata om vad man gjort med backformationerna heller egentligen. Kaski har absolut inte visat mer än att ha en bra track record på sin elite prospect-sida. Och då är det i otroligt offensiva ligor som KL där han såklart ser bra ut på pappret. Men när det kommer till SHL där underliggande statistik egentligen är allt när man spelar i en så pass defensiv liga som SHL är, då blir man otroligt synad om man inte har rätt verktyg till att vara en bidragande faktor på isen. Vilket Kaski inte är. Lika där Mikael Seppel egentligen, som egentligen har någonting mer som talar för sig än landslagsmeriter. Jag tycker han kan vara väldigt bidragande i vissa situationer, som att exempelvis få ut pucken. Men lik där så tycker jag att han blir väldigt synad när han inte har tillräckligt bra medspelare bredvid sig. I dagens match med Viktor Sjöholm tycker jag båda gör en ganska fatalt dålig match egentligen. Och gör inget annat än att ställa till det väldigt mycket för laget när man väl har pucken i egen zon. Väldigt mycket schabblande. Så en bristande ihopsatt defensiv tillsammans med en otroligt dåligt ihopsatt offensiv som jag tycker egentligen saknar identitet om vad man vill göra för någonting. Man skulle vara arga och stygga, vilket som Jonas var inne på, vilket man absolut inte fått ihop utan mer anonymitet från de här stora stygga spelarna. Då blir det en otrolig brist på vad man egentligen vill ha ut av det här laget. Vad tycker du, Jonas?
Nej, men det är ju klockrent. Det är ju bara att konstatera det. Sen hade man ju alltid... Jag tycker när det kommer så många nya spelare så har man någon form av inkörsport. Den kan vara 10 matcher, den kan vara 15 matcher. Den kan i extrema fall kanske vara 20. När du då kan närma dig halva säsongen, då har du lite mer facit. För det är bara att titta, det händer inte så mycket egentligen. Från spelarprestationer och titta halva säsongen sen när du summerar det. Det är inte någon som kommer få någon lidnesknäpp helt plötsligt och börja producera massa. Så, så är det ju. Och jag har lite mer ett vidare bild på det. Och det är liksom det att om vi sitter nu i huset här och så börjar det regna in här. Och så när fönsterrutan ramlar ihop och det knakar och så här. Då går ju inte jag och köper två nya sängar och ny tv. Och nya fina flashiga vitvaror. Utan då får man ju liksom riva ner skiten och bygga nytt hus då. Det är lite min. Och då är vi där igen. Då får man börja nollställa igen. Och så något som jag har tjatat med Blå om senast efter matchen mot Linköping när vi satt på restaurang. Man börjar med att plocka en sportchef som sen jobbar tätt ihop med en nytillträdd scout som sen jobbar tätt ihop med en analytiker. Så börjar man där. Så gör man ut en färdriktning. Så här ska HV71 spela ishockey i säsongen 25-26, 26-27. Så sätter man en gameplan för det. Efter det sen så värvar man en tränare som köper den idén. Då har du ett fundament att stå på. Och då skulle HV kunna bygga upp det här igen. Tror jag. Långsamt. Och då är vi där igen med det här tålamod som inte finns. Men jag kan säga det igen. Senaste 3 säsongerna SHL. 14 plats, 12 plats, nu 13 plats. Otur, oflyt. Nej. Inkompetens. Ja. Då får vi börja om igen då. Men börja med de delarna där alla andra klubbar redan har satt. Struktur med scouting, med analytiker som tittar på grejer. Problemet med HV är att det var HV är för bra att tjäna pengar. De drar in pengar. De har för snälla sponsorer egentligen. Du och jag är för snälla. Vi är där och tittar på matcherna och betalar mycket pengar för det. HV är en kassako fast de inte ska vara det egentligen. Pengarna rullar in. Man lyckas med konstigt att förra säsongen går plus. Genom att slänga bort 6-7 spelare, värva 7 spelare och ändå går plus. Tack vare 11-12 slutsålda hus, sponsorer som ställer upp gång på gång på gång. Och det har blivit att du behöver inte göra extra, du behöver inte springa 10 meter extra. Vi klarar kontraktet, vi gick plus minus noll. Och så klapp på ryggen, så här, nästa år, nästa år, nu har vi fått fart, nu har vi fått in de här spelarna. Men jag ser inte det, och därför jag har sagt typ Lasse Johansson har varit assisterande i något schweizisk klubb nu. Han var med och byggde upp Skellefteå från början egentligen som GM sportchef. För det HV måste, vi är ett bottenlag i SHL, kanske i Allsvenskan nästa år. Då måste man börja om igen och då börjar man struktur. Någon som har gjort den här resan förr. Det är ett exempel. Sen satt vi och pratade lite innan om Abbott. Så skrev ju det att jag skulle gärna ta Chris Abbott som sportchef. Men jag tycker Cam är lite svår, lite stök och verkar lite gubbgrin överlag. Men nu så kommer på, nu så säger jag så att de är inne på sin 6:e säsong i Rögle innan de fick kicken, va. De tog över Rögle egentligen i samma position som HV71 är just nu när vi sitter och pratar. I min bok, nu när jag tänkte ett varv till, att det skulle också varit en lösning om vi nu ska prata kravbild och kravställan på varandra. Då har vi två gubbar där som skulle gjort det 100%. Nu är det, med Abbott så är det ett långskott antar jag. De kan ju sitta och casha in Rögle ett år och så kanske de drar till Nordamerika nästa år eller något. Men det jag menar är att det ska komma någon utifrån. Det är det första. Det andra är att det ska vara någon som har varit med och byggt upp något annat innan. Som inte har varit i korridorerna i Kinnarps arena eller Husqvarna Garden. Nu är det lite igen. Johan Lindbom gör det bra med förutsättningar egentligen. Han är trygg på det sättet, men det är inget som kommer utveckla någonting, och det är ju egentligen bara en extra andningspaus igen den här säsongen och kanske nästa. Det är mitt att då får vi igen då riva ner det, men då ska det rivas ner ordentligt, och det ska inte vara någon byggherre som var med i det förra huset och byggde upp det. Det ska komma något helt nytt utifrån, och så får man ta det. Jag menar, om HV klarar kontraktet i år, ge mig en anledning till att HV skulle vara ett lag på över halva nästa år. Jag kan inte se det. Du sitter med kontrakt med typ 80% av forwardsuppsättningen, med både ett och två kvar. Jag kan inte se hur det skulle ändras på en säsong. Det kommer bli, om det blir fortsatt spel i SHL, så tror jag det är samma lindansande även nästa säsong. Det är mitt svar på det så. Sen om det är rätt eller fel, det har jag inte en aning om.
Ja, och egentligen, jag tycker det som du tog upp där med Abbott till exempel, det skulle man absolut kunna lösa genom att Chris säger hade varit jätteexalterad över. Det tycker jag absolut är liksom en god karaktär som kunna bygga upp ett bra kontaktnät, och så tycker jag vidare. Som du tog upp med Cam och att han är lite, kan vara lite motstridig och tuff och så vidare, det är absolut legitimt. Men jag säger inte att det behöver vara en kille som behöver vara här för alltid, utan det är på något sätt kunna få sätta en ny standard i HV, en ny slags ledarskap, ett nytt sätt i att förhålla sig när man är i de här lokalerna som där magi ska ske egentligen. För någonstans tycker jag vi kommit ifrån det, och jag tycker att det här talar lite emot förlängningen av Lindbom, för att det här spelet som man försöker med i år och som löste säsongen förra säsongen, det är inget spel man kan bygga på. Att spela simpelt är ingen spelidé som man ska hålla över längre tid. Det är en räddningsplanka för att kunna få ihop en otroligt svårihopsatt trupp i ett väldigt prekärt läge. Det är ingenting som man ska utveckla eller gå vidare från, utan man spelar simpelt. Att låta spelarna ge sina takes, såklart det ska man också göra, men att låta förändra sin spelidé efter ett sätt som spelarna kan förstå det. Jag tycker det inte finns ett större bevis på att spelarna är felrekryterade till att börja med om man inte rekryterar spelare efter en spelidé från början. Och avsaknaden av en spelidé när Montén först kom in, det var så otroligt, otroligt påvisande egentligen. Så att detta tycker jag talar väldigt mycket emot kontraktsförlängningar av Lindbom. Nu kan det vara skönt att egentligen veta vad man har nästa säsong också. Det kan ge en trygghet i sig, men jag tycker det är på lite fel premisser som man ger det. För att om man söker det som jag och Jonas pratar om, att kunna sätta en idé över en längre tid som faktiskt påvisar sig vara bra och någonting som vi tror på, då är kanske inte Lindbom just nu, så länge inte han ska försöka sig på några idéer från som man hade när han var coach för några år sedan. Men det var en kommentar som jag reagerade över för ett litet tag sedan. Nu får ni vara lite försiktiga med mig här, för att jag minns inte vart den här kom ifrån. Men jag hörde däremot inom HV-kretsar att man pratar om att vi kommer inte sätta en spelare som inte styrelsen är med på och som klubben står för. Och då syftar man ju såklart på allt det här som gällande HV-hockeyn och så vidare och allt det som gäller. Och detta var en väldigt underlig kommentar tycker jag, för att hur sjutton ska en styrelse och en klubb i helhet sätta en spelidé när allt annat man visat under 2020-talet är total katastrof och har lett till ett evigt lindansande och en urgång, förutom då en uppgång från Hockeyallsvenskan. Detta ska, som Jonas var inne på, sättas först och främst genom en sportchef och hans noga granskande tillsammans med en analytiker som ser vad modern ishockey i SHL står för. Och utöver det kunna hitta en coach i sin tur som faller under de här spelidéerna, som ger sin take tillsammans med analytiker och GM. Och tillsammans med den här trion då kunna skapa någonting väldigt intressant. Och först utefter detta så kan man strössla lite grann med vad klubben i sig står för och vad man vill det ska ske för magi när hockeylaget HV71 spelar i Husqvarna Garden och kunna sprickla lite med HV-hockey och så vidare. Men det ska inte vara en fundamental grej som drar en lång tråd, sammankopplande tråd med 2010-talets HV till idag. HV-hockeyn är inte samma i år som den var för 10, 12, 13 år sedan. Det är ett helt nytt spel och jag förstår liksom inte hur en styrelse och en klubb kan gå ut och säga från medlemmar som absolut inte är involverade egentligen i det sportsliga, inte direkt i alla fall, det, jag tycker det är så fundamentalt konstigt, för klubbidé finns, det gör det absolut, men den finns utifrån den moderna ishockeyn som finns idag. Och då den moderna ishockeyn sätts egentligen utifrån vad analytiker och GMs och tränare, moderna tränare, anser är modern hockey. Jag vet inte om jag babblar på en massa nu, men jag hoppas du kan förstå budskapet jag fick skicka, Jonas.
Jo, men jag hör vad du säger. Så, och jag blir så, nu vet jag inte var det kommer ifrån att styrelsen på något sätt skulle vara involverad i det. Alltså en styrelse behöver rent krasst inte kunna så mycket hockey. De ska sköta den dagliga verksamheten i en förening. Och under stunden ta obekväma beslut kanske när det gäller då att kicka någon tränare och gå över huvudet på en sportchef när det har gått för långt. Sen ska de skita fullständigt i hur hockeyn ska spelas. Det är inte därför man sitter i en styrelse. Så men det kanske säger en del också om hur det har varit de sista åren, att det är väldigt många kockar i den där väldigt beiga soppan. Så att det kanske, det var ett konstigt uttalande, men kanske logiskt med hur det har sett ut sista åren.
Ja, kändes som jag gick på en väldigt stor rant där, så jag tänker att jag skickar över en kanske sista fråga till dig, Jonas, som kommer från Max. En ganska deprimerande fråga som jag hoppas du är redo på. Du är lite redan inne i det modet efter förlusten ikväll, men jag skickar över en fråga till dig som lyder: slår vi Oskarshamn i ett kval? Tveksam till det. Max är minst sagt tveksam med det. På ditt skratt låter som att du är lika tveksam, Jonas.
Var det Max? Ja, du Max. Nu får jag den frågan 23-25 efter säsongens tyngsta förlust hittills. Skulle kvalet börja imorgon så vinner Oskarshamn. Oskarshamn har tagit ganska mycket poäng i slutet. Sen är det i min bok är ett kval egentligen bara en mental prövning. Vilka spelare som vågar och inte vågar. Det handlar inte så mycket om åkvägar och har någon som gör massa poäng, utan det är bara de som på något sätt kan lura sig själva att gilla läget i en sån situation. Men hade HV varit som nu 13 och Oskarshamn 14, så hade Oskarshamn vunnit det kvalet. Men då har vi några månader på oss att ändra det i så fall, och kanske åt, ja, nu känns det som en utopi att vi skulle komma 12 helt plötsligt. Men jag sa det till det, vi kommer ihåg vad jag sa inför sista perioden, nu skiljer bara 2 poäng upp till 12:e plats. Och så tog jag en kaffe och tyckte jag var nöjd med det. Det var ju årets yngsta som vanligt. Nej, så att det är bara jäkligt tungt. Men nej, nu idag, eller nej, det hade de inte stått Oskarshamn nu. Men då har vi ju 2, 3, 4, vad blir det, 3 månader på oss att försöka ännu en gång rätta upp det här sjunkande skeppet. Vi har ändå orkat prata här nu över en timme, Karl, efter det här. Ja, vi är bra på att plåga oss själva.
Mm. Jag sitter här och håller med, men tyst micka i bakgrunden. Nej, men jag tror också att vi hade förlorat mot Oskarshamn om vi mötte dem idag. Det enda som jag kunde tänka mig skulle vara till vår fördel att vi kanske har mer egna, mer betydelsefulla produkter i vårt lag med Brännström, Önerud, Tedenby, Pettersson och så vidare och så vidare. Men sen kommer jag ändå tänka på att det händer ju inte så mycket med de spelarna händer egentligen heller, förutom Simon Önerud, så att vi förlorar nästan egentligen där också. Annars har Oskarshamn allting att vinna och vi har allting att förlora. De skulle kanske egentligen åkt ur säsongen då pandemin ställde in slutspelet och så vidare, men allt annat har liksom varit, jag ska inte säga att de har fått det gratis, men de har gjort det väldigt bra med det de har och kanske egentligen inte har haft medlen till att kunna vara kvar. De har haft lite fler rätt i deras rekrytering, vilket är all cred till Thomas Fröberg där egentligen. Men nej, så jag tror inte vi skulle haft en chans idag egentligen, så länge vi inte någonting drastiskt händer. Nej, men jag tyckte det blev väldigt bra, Jonas. Jag trodde inte vi skulle få upp så här lång tid egentligen med det skrala schemat vi hade idag. Det är tack vare era frågor som vi lyckas med det.
Ja, men det kan vara rätt skönt att sitta och prata av sig också. Jag hade ju inte somnat ändå nu efter den här matchen, så att det kommer att ta ett par timmar till. Men då jag tänker så här, Carl, innan vi stänger butiken för idag. När det går som sämst, när det är som väst, då har vi ju ändå varandra, tänker jag. Så att nu är det så här att nästa lördag, den 6 januari, så kör vi får kalla oss redaktionen för Vita, Gula, Blå, en baluns på O'Learys här i stan. Vi drar igång från klockan 3 till 17, 15 till 17 då. Och vi tänker börjare, bäst, det finns alkoholfria alternativ. Vi kör ett stort HV-quiz. Vi har bjudit in David Ullström och David Tuppen Fredriksson. Så att för två trivsamma timmar, högt och lågt, skratt och förmodligen jobbiga frågor till våra experter som vi har med. Det lovar att det blir roligare där än att sitta själv hemma inför matchen. Så kan jag säga. Och det blir alltså fina priser. Jag har pratat med gubbarna och gummorna där nere. Så det blir AV-priser i baren under de två timmarna. Och för att anmäla sig till det här då så kan man antingen gå in och skicka ett mejl till jonkoping@oleris.se eller så bara ringer man 036 12 00 60 så uppger man vita, gula, blå vid bokningen där. Så kommer jag och Karl tillsammans med Tuppen och Ullström ta hand om er ett par timmar där. Det har ramlat in bra med anmälningar vad jag hört, men vi kan bli mycket fler än så. Så att då kör vi en kraftsamling där. Så har vi i alla fall roligt inför match. Och då är det ju Linköping hemma, va? Så då kan vi ju sjunga 0-0 SM-guld eller något. Om vi vågar det.
Ja, det är egentligen det enda vi har kontra med.
Så är det ju. Jag vill också bara säga innan vi stänger ner det här att det här avsnittet har vi gjort i samarbete med Ringvall Reklam. Och där har vi den bästa i stan när det kommer till stripande av bilar, reklamskyltar och så vidare. Så ser ni en svart Audi som åker runt i stan som är min och det står snyggt på baksidan där. Lyssna på podden Vita, Gula, Blå så är det ju Ringvall Reklams mästerverk. Så det tackar vi för. Jag säger så här nu Karl. Bra jobbat och godnatt.
Godnatt själv.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.